Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Indupodden nummer 33. 33 som är antalet startande Indy 500. Men vi ska inte snacka om Indy 500 riktigt nu. Vi har nämligen tagit ett lite längre snack. En Q&A med Linus Lundqvist som precis kommit hem till Sverige efter den otroligt framgångsrika, inte våren, men sommaren i Formula Regional Americas. Linus är ganska upptagen, men det är bara kul. Det betyder att media har fått upp ögonen för honom, eller hur Ronny?
Ja, det är otroligt roligt faktiskt att inte bara Linus utan även alltså, svensk motorsport i stort känns som att det är på liksom, ett medial uppgångstrend. Så att det är jättekul verkligen. Och det säger rätt mycket om, tycker jag nu, kring Linus också, att han är så påpassad. Han satt ju i TV4s nyhetsmorgon här nu för några timmar sedan innan vårt avsnitt här, och så fick vi ringa upp oss här nu strax innan vi började här och sa att jag sitter i bilen, jag har 2 minuter hemma nu, så att han går, jag ringer upp om några minuter. Så att han kastas mellan de olika medierna här, och det är kul, det unnar vi honom. Och jag tycker vi unnar svensk motorsport det också, det är jätteroligt.
Ja, vi gör det.
Och det som var kul här nu den här veckan här nu, det är att det är en lyssnarfrågestyrd podd den här gången där Linus får svara på era frågor. Och vi har ju fått en hel del in via våra sociala medier, Facebook och Instagram. Och vi lyckades faktiskt beta av allihopa, tror jag. Mm. Så passa på redan nu att säga stort tack för att ni har bidragit med frågor och fört intresse kring Linus. Ska vi kanske säga någonting om avsnitten som kommer vänta här nu under den här och nästa vecka? För vi kommer köra lite en extra satsning inför Indy 500, för nu drar det igång på allvar.
Ja, vi har bara ett par dagar kvar till första träningen. Kommer mer om det om ett par dagar, Indy-podden. Lite mer detalj om vi har att vänta de här två närmsta veckorna. Men lite mer tålamod, men vi fokuserar på Linus idag.
Det gör vi. Så varsågoda, Linus Lundqvist.
Did I want to know where my easy rider gone? Does anyone know where my easy rider gone? Is the easy rider still riding all so long?
Linus Lundqvist, välkommen tillbaka till Indupodden. Och du är välkommen tillbaka till Sverige, måste vi säga också.
Ja, nej, men dubbeltack. Tack så mycket.
Hur står det till? Är du jetlaggad nu när du har kommit hem från staterna?
Ja, nu har det väl börjat bli okej. Men jag kan ju säga att de första dagarna var inte roliga. Jag gjorde det här klassiska misstaget också. Och sova typ 2-3 timmar på eftermiddagen. Så då var det ju att försöka somna vid 5-6 någonting på natten där. Så man har väl långsamt försökt tagit sig tillbaka. Men nu börjar jag gå tillbaka till normalt.
Mm. Vi är jätteglada att du är med här. Och du har ju varit med ett par gånger i Indupodden hittills tidigare. Mm. Men det som blir lite annorlunda den här gången, det är ju att nu har ju lyssnarna fått ställa frågor till dig via våra sociala medier. Så vi tänkte vi drar igång med dem tämligen direkt. Hur känns det?
Ja. Nej, men kör hårt, jag är redo, tänkte jag säga. Nej, men det är kul, det ska bli lite intressant att höra vad de tror och tycker och vad de undrar lite.
Ja, då har vi Dan Mikael på Instagram som frågar, ja det är en bra öppningsfråga tycker jag. Helt enkelt, hur jävla bra känns inte detta, Linus?
Ja, det är ju svårt att säga någonting annat än att det känns sjukt jävla bra. Det har ju varit en otrolig, som sagt, jag säger drömstart, men nu är vi ju över halvvägs in i säsongen. Så det har ju varit en drömsäsong hittills. Så nu ska jag bara försöka hålla uppe det här resten av året. Men det var ju bättre än vad jag ens kunde drömma om innan säsongen började. Så.
Har du märkt av det här? Det är ju väldigt tydligt att dina framgångar liksom hittills under säsongen har ju verkligen fått gensvar i svensk press och svensk media inte minst. Mm. Jag vet att du var på TV4 Nyhetsmorgon nu här på morgonen. Så hur stor skillnad har du märkt av där? Så? Hur har det
liksom... Ja, exakt. Nej, men som du säger, det har ju blivit jättebra med uppmärksamhet. Och det är nästan helt ärligt lite förvånad över det. För jag menar, som vi alla vet så brukar ju motorsport inte få så jättestort utrymme i svensk media idag. Det är ju jättekul att de har snappat upp det här och att de verkligen har exponerat, som du säger. Jag är fortfarande färsk med smink från Nyhetsmorgon. Och bara en sån grej är ju personligen jättekult att få med. Man var ju lite nervös att gå in på live-tv där. Men det var riktigt kul, och som du säger, när de uppmärksammar ändå den framgången som vi har haft nu i år. Så det är ju bara jättekul.
Du gick egentligen så som du dominerade den här säsongen så här långt i USA. Så samma typ av dominans visade du i brittiska Formel 3. Och sen förra säsongen så var väl, man kan kalla det för ett mellanår. Men vad har det året gjort för det du lärde dig förra året, om man säger så? Vad har du kunnat ta med dig därifrån in i den här säsongen, med tanke på att du var så himla snabb från första början?
Ja, men jag tror ju, nu får man ändå säga att jag är ju en relativt rutinerad Formel 3-förare, som du säger. 2018 så körde vi och vann det brittiska eftermästerskapet, och så var det ju Euroformula förra året. Och det är ju välkänt, en av de bästa bilarna som du kan köra. Det är ju samma bil som Felix Rosenqvist vann mästerskapet med 2015 och så vidare. Så den är ju extremt bra att utbilda förare. Men helt ärligt, jag tror personligen att snabbheten har jag ju alltid haft där, utan det var ju lite mer erfarenhet och just att racea på en större scen. Jag menar, förra året var det ju första egentligen gången som jag klev upp på den riktigt stora internationella Formel 3-scenen, så man lärde ju sig väldigt mycket att försöka hantera allting runt omkring och även race-situationerna. Så då när man gick till det här mästerskapet så kände man ju att man hade redan gjort det här en gång, och man var allmänt mer bekväm. Nu var det ju bara en liten annan utmaning för sig, eftersom det var ett helt nytt land, ny bil och ny banor och nytt team och så vidare. Men det lyckades vi komma underfund med ganska så snabbt.
Mm. Då kan vi gå vidare till nästa lyssnarfråga då, som Stefan Hagstedt har ställt. Bilarna och banorna är ju helt nya för dig, och du visar imponerande resultat så fort. Så några frågor angående detta då. Har du gjort några simulatorkörningar innan tävlingarna kom igång? Hur förberedde du dig överlag? Och har du fått någon hjälp och tips av någon om bilarna och banorna? För allting är väl nytt i USA för dig?
Ja, första delen, om jag gjorde några simulatordagar. Eftersom coronakrisen och pandemin kickade igång, så försköt ju det vår säsongstart ungefär 3-4 månader. Så då hade jag ju ett par extra månader här i Sverige och i Stockholm. Och eftersom jag är med i svenska racinglandslaget där, så får jag även då tillgång till racing-simulatorn som står ute på Bosön. Så jag kan säga att det var många timmar som blev lagda på banorna där, och försöka förbereda sig på bästa möjliga. Men det var egentligen det jag gjorde då själv. Och det var ju mest bara för att helt enkelt att lära sig banorna. Så man vet om det kommer en höger eller vänster sväng, så att säga.
Okej, är det iRacing då?
Ja, exakt. Det är det de har där. Och sen så annars har man ju försökt dra så mycket nytta av teamet som möjligt. För jag menar, det är ju det mest framgångsrika teamet är i det här mästerskapet som jag tävlar med då, Global Racing Group. Så de har ju väldigt mycket data och video från tidigare förare. Och det är de som även har hjälpt mig mest att försöka förstå bilen och däcken och tipsa med banor och allt det där. Men annars så, det vart ju extremt stressigt, kan jag säga. Jag menar, jag hade ju mindre än 4 timmar effektiv tid i bilen innan vi åkte till Mid-Ohio. Så eftersom jag var ju tvungen att åka till Mexiko och sitta i karantän 2 veckor innan jag då kunde ta mig över till USA, så hade jag en och en halv dag i bilen, och sen då åkte vi iväg till Ohio. Så det var mycket att lära på väldigt kort tid, men jag tyckte vi hanterade det väldigt bra, och teamet hjälpte ju till mig så mycket de bara kunde. Så det var väldigt skönt.
Hur var det att sitta i karantän? Vart fick du mat ifrån?
Det var ju lite speciellt. Sen jag hade ju en extrem tur. För jag hade en gammal teamkamrat från 2017-2018 i RR, en kille som Sebastian Alvarez. Han är från Mexiko. Och jag kontaktade honom, för vi är med samma managementbolag. Och de har en lägenhet i Mexico City och en i Acapulco. Så han sa att jag hade möjlighet att stanna hos honom då 2 veckor. Det var då att när jag var en vecka i Mexico City så var de i Acapulco. Och så bytte vi av då en vecka som mot slutet. Så jag kan säga att det var definitivt värre ställen att sitta i karantän på än de jag satt på. För jag satt sista veckan i en lägenhet precis i Acapulco vid kusten. Jag hade typ 50 meter till stranden, så det var inte dumt alls. Och där kunde man ju röra sig relativt fritt. Men det var ju fortfarande liksom 2 veckor där man inte skulle träffa någon. Så det var väl det man fick pina sig igenom för att ta sig in i USA.
Hur, kan du berätta lite om hur den här dealen med teamet kom till? Och...
Precis, det är faktiskt en rolig story, tänkte jag säga. Men det kom ju ganska sent, eftersom vi tittade ju på de möjligheter som vi hade och tittade egentligen överallt, både i Europa, även lite bort mot Japan och sen såklart USA. Och det var väl kanske framförallt i Europa som var det huvudsakliga målet till början. Men vi insåg ganska snabbt där att budgetmässigt så hade vi inte riktigt det att kunna täcka upp för att göra en ordentlig säsong. Och då började vi titta där vi hade andra möjligheter. Och den möjligheten just med Global Racing Group, det är faktiskt tack vare Mattias Persson, Felix Rosenqvist och Richard Lyon som är borta i USA, som kom i kontakt då med Global Racing Group, och de hade en plats och var intresserade av mig. Så då kom jag i kontakt med teamchefen Christian, som är en dansk vars son också kör i RR Racing i brittiska Formel 3. Så då var det ju ytterligare en liten en pusselbit som föll på plats, så att säga. Och jag kanske kunde till och med vara med och coacha honom och hjälpa honom på så sätt.
Perfekt. Okay. Ja, coolt. Mm. Så hela lösningen kom till rätt så snabbt då. Jag tycker ju otroligt fräckt i den här dedikationen som du visade, just det att då kör vi 2 veckors karantän i Mexiko. Och så där. Det är ju nästan som att det kom lite under radarn innan dess, för man har liksom inte hört så mycket från dig liksom under året innan här nu då, innan det blev klart. Så här, var det någon gång du har varit mycket hårt arbete, antar jag, har varit liksom stressigt för dig rent mentalt innan det löser sig det här?
Ja, och det jag tror det är en ständig press som vi racingförare alltid lever under, om du inte har ett flerårskontrakt, så att säga, att man vet aldrig helt ärligt riktigt hur nästa säsong ser ut, och jag menar, i värsta fall så kör du ju ingenting. Så det är ju verkligen inte ensam av att leva under den pressen. Och jag menar, det är ingen hemlighet att ekonomi och budget är ju en av, om inte den viktigaste delen i det hela, när du försöker ta det upp genom juniorstegen. Så det var mycket jobb på den sidan att försöka titta vad vi hade för möjligheter. Och sen så fick vi ju den här möjligheten då. Och ska säga det också, att en av de största anledningarna till att vi till slut valde att verkligen titta på det här mästerskapet, det var ju priset i slutändan som Honda gick ut med. Att vinner du det här mästerskapet så får du alltså en fullt finansierad styrning i Indy Lights. Och det tror jag, oavsett vilken förare du är liksom, som klättrar på en juniorsteg, så är det extremt attraktivt. Så det var ju en väldigt, väldigt stor morot liksom, att jaga.
Mm. Och med det så kan vi gå in på nästa lyssnarfråga också från Rickard Hellqvist, som frågar: hur skiljer sig de amerikanska banorna från det du kört på tidigare? Och har du behövt anpassa körningen på något sätt för att passa banorna? Alla racer banor är väl annorlunda på något sätt, men du har ju erfarenhet från de nationella banorna i England som är rätt speciella. Och var det en bra erfarenhet också?
Ja, exakt. Det roliga är att jag skulle nästan säga att det är tvärtom. För jag menar, under hela min karriär så har jag ju kört först i Sverige. Jag menar, jag körde ju 2 år i formelbilar här hemma i Sverige också. Och de svenska banorna är ju inte riktigt som de stora europeiska banorna annars, som du säger. Och så hade jag ju året i brittiska Formel 4, återigen brittiska banorna. Och sen brittiska Formel 3, återigen de här lite mindre tekniska. Och sen då var ju förra året första gången jag egentligen körde på de stora banorna. Så nu går jag egentligen tillbaka lite till kanske det jag är van vid gentemot tidigare. Så jag ska nästan säga att jag är mer bekväm, men det här är ju mer det jag känner igen gentemot vad jag körde på förra året. Men de är ju tuffa, det är de ju. Och jag menar, alla banor ser ju alltid lite annorlunda ut. Men du har ju den här klassiska karaktären av att du har asfalt, vita linjen, gräsen, muren. Ingen avåkningszon någonstans. Och det är, som sagt, det brukar vara extremt belönande när du gör någonting bra. Men det straffar sig väldigt högt när du gör någonting fel också. Så du har ju alltid den balansen.
När vi kom in på den biten då, när det gäller olika typer av banor, och det är en fråga från Jonathan Almgren, det är hur mycket kan teamen göra på bilen för att bli snabbare, tillverka egna delar till exempel så? Det är ju en enhetsserie det här nu, men du sitter bevisligen i det bästa teamet, och hur mycket spelar teamet in i att kunna påverka fast hur snabb bilen går?
Nej, men det är ju verkligen ett teamarbete som det är i alla klasser inom motorsport. Du är verkligen så snabb som din bil är. Men vad jag ändå tycker det är skönt liksom, i såna här enhetsklasser, är att det brukar och ska kunna vara ganska jämnt. Så vi kan ju inte tillverka några egna delar alls, utan allting måste ju komma från mästerskapet och serien. Det enda vi kan göra, det är ju inställningarna på bilen, och där har ju alla samma möjligheter, och det är vinginställningar eller rollbar, och ja, vi har lite olika spring settings och ride heights och den delen, så det är det vi har att leka med. Men jag ska säga det, vi har ju haft en ganska liknande bil egentligen varje bana som vi har varit på hittills, så jag tror vi har kommit liksom med ett väldigt bra paket, och bilen funkar i det här fönstret oavsett vilken bana vi har varit på. Även fast det har varit väldigt olika banor som vi har kört på hittills, olika karaktärer på dem, så har den funkat väldigt bra.
Kan du berätta vilka det är som bygger bilen? Vad är det för märke på den?
Ja, det är Leisure Chassis som tillverkas i USA med en Honda-motor. Okay.
Hur stor är motorn?
Det är en 2-liters turbomotor, fyrcylindrig. Så den ger mellan 300 och 310 hästar.
Ja, det är helt okej. Okay. Det är som STCC-bilarna, det är ju kungaklass här. Så.
Ja, precis.
Hälften så mycket vikt då, förstås.
Ja, precis. Jag kan ändå säga att det var två stora skillnader som jag tyckte, om man jämför den bilen som jag körde med förra året gentemot den här bilen. Det är ett, så mycket mer vikt. Den här bilen väger ju nästan 200 kilo mer än när jag körde förra året. Och sen så har vi en turbomotor på den här då. Gentemot förra år så körde jag en icke-turbomotor. Så då, det är som sagt, det var lite små ändringar som man behövde tänka på rent körmässigt, att försöka rätta till det. Och att den körningen skulle bli naturlig så att säga. Men det gick ju ganska bra ändå, får man säga.
Ja, men hur har du, kan du berätta lite där hur man ska tänka? Eller när du knäckte den här koden kring din turbomotor då, hur man hanterar den på bästa sätt? Hur gör man?
Ja, det första som jag märkte, det är ju att alla bilar som jag kört tidigare har ju varit liksom naturally aspirated. Och då det har ju blivit så mycket på ren reaktion. Så till exempel förra året, då kunde du egentligen kasta in bilen så att säga i en kurva. Och sen när du kände att du hade liksom gjort din rotation och greppet var där, då gick du bara på gas och sen skickade den liksom iväg. Medan här så gjorde du det, då var du en halv sekund för sen på gas, för du får ju inte max power så fort du går på gas, utan det är en ganska ordentlig turbolagg i den här bilen. Så då var det nästan bättre att bromsa 3 meter tidigare, men sen bara gå på 10% gas ännu lite tidigare, bara så när du vet att nu vill jag ha full power, så kan du gå på gas och verkligen så att du får power direkt. Utan det var såna här grejer som man liksom aktivt behövde liksom säga till sig själv, att du kan liksom inte bara maximera liksom ingången, utan du måste verkligen tänka på alltså minimumhastigheten och kanske utgången och försöka få med dig all fart där. Och det är återigen en sån grej med vikten också. Du kan ju inte bara kasta runt den hur som helst, utan du måste vara väldigt, väldigt försiktig med det du gör med händerna för att verkligen liksom bygga upp vikten på varje sida då. Mm. Så det är som sagt, det har varit lite grejer och försökt som man liksom behövt aktivt tänka på så att det ska bli naturligt det här också.
Apropå teamet där som vi var inne på förut, så hur många är det som jobbar på din bil, och vilka, kan du dra en liten presentation kring det gänget?
Ja, den är ganska kort kan jag säga. Det var också en sån grej som jag märkte nu. Jag menar, från Europa och de tester och tävlingar som jag har gjort, så har det ju varit, du har ju åtminstone liksom en enskild ingenjör som du jobbar med, och en eller två mekaniker och så vidare. Nu var vi ju 5 förare till att börja med, och sen nu sista racet var vi 4 förare i teamet. Och då har jag en mekaniker som jag jobbar med. Och sen så har vi en ingenjör för alla förare då. Och det är det. Där har vi teamet, tänkte jag säga. Utan det är, som sagt, det är inte jätteflådigt eller något sånt, utan de jobbar extremt hårt och de vet vad de gör, och vi jobbar väldigt bra tillsammans. Sen, som sagt, alla förare har ju en ingenjör, och sen så har vi haft en eller två floaters, som vi kallar. Så det är extra mekaniker om det behövs hjälp någonstans. Så har vi haft en ingenjör, och så är ju teamchefen med, Christian. Och sen så har vi ju en däckkille och en som kör lastbilen då, trucking. Mm. Och ja, där har vi det. Det är vårt gäng.
Old school.
Ja, exakt. Och det är vad jag förstått också när jag hörde mig runt, liksom, just med den amerikanska racing-scenen, så är det lite det här, så här det ser ut, att det är inte så himla flådigt, utan det är lite old school, och ja, man gör det så här. Och saken är, bevisligen så verkar det ju funka. Och jag menar, jag trivs i det ganska bra, utan jag brukar inte vara den som kanske drar ut längst på förarmötena eller liksom i våra debriefs heller, utan håll det kort och koncist så brukar det funka bra.
Och sen så har vi också en fråga apropå liksom motståndet du kör med. Vi kommer från Thomas Rodiner som frågar, med all respekt, är du så överlägsen som det verkar, eller är motståndet och klassen du kör i för svagt?
Ja, du. Jag skulle väl kanske vilja säga, det är en blandning av båda, vet jag inte heller om jag vill säga, för det är ju, om du tittar liksom på mästerskapet, jag tror vad som verkligen, vad vi var lite oroliga för i början innan första racet, det var ju när Indy Lights-teamen kom och anmälde sig till vårt mästerskap. Mm. Och de personerna som körde där, det var inga dåliga gossar, det var inga dåliga team. Det var ju Andretti och HMD bland annat som kom med och körde. Och jag menar, Malukas till exempel, han var ju snabbast på försäsongstesterna där i Indy Lights. Och vi har ju även Franzoni som har ju vunnit par race Indy Lights och vann ju USF 2000 och Mazda Pro 2000 också för 2017 tror jag att det var. Mm. Så jag menar, om man tittar liksom på deras CV, så ska det ju inte vara några sniglar vi kör med, om vi säger så, utan de, och jag menar, det är de ju verkligen inte heller. Samma sak med, vi har ju killen som vann amerikanska Formel 4-mästerskapet förra året, Joshua Carr, som blev tvåa där på Virginia. Så det är ju verkligen inga långsamma förare som vi har att jobba med. Och sen får jag ju säga, från min sida också, så hade ju de fördelen av att känna till alla banor, och i vissa fall så hade de ju kommit tillbaka ett andra år till både bil och mästerskap. Så jag tror vi har bara hittat väldigt bra inställningsmässigt med bilen, såklart. Men sen har jag även hittat en väldigt bra körning i mig själv och känner mig väldigt trygg i det. Så det, jag tror det är, som sagt, det är en liten blandning med mig i teamet, att vi har hittat varandra väldigt väl. Så nu får vi ju se. Det är fortfarande halva säsongen kvar, det är det som är grejen. Men head down, så ska vi försöka fortsätta så här.
Jättebra. Kan jag bara, när vi väl är inne på det här, att gå igenom lite vilket motståndet är. David Maluka som du nämnde, han körde Indy Lights förra året, kom sexa totalt med två pallplatser. Yes. Victor Franzoni vann Pro Master-mästerskapet 2017, som han dominerade totalt. Och förra året, 2018 körde han Indy Lights, förra året blev det en del sportvagn. Och i Indy Lights så vann han då ett lopp. Joshua Carr vann med Formel 4 förra året. Daniel Frost skulle kört Indy Lights i år, körde Indy Pro 2000 mot Rasmus Lind då förra året. Vann ett par lopp, kom femma i mästerskapet. Sen så var det ju Antonio Serravalle, körde ju bara första helgen. Santiago Ruzia kom tvåa i Indy Lights för några år sedan, han körde också bara första helgen. Så det är absolut inga duvungar, måste vi också, det har ju vi vetat om, vi som har kollat på loppen noggrant och kollat in resultatet. Så jag har inte varit orolig alls att det skulle vara för svagt motstånd, vilket gör din bedrift, den är legit, verkligen.
Ja. Och när Jakob Fredriksson säger att en insats är legit, då är den fan med legit. Ja, men då kan vi slå fast det en gång för alla, att det är, Linus är helt enkelt så här överlägsen i starkt motstånd. Det är bra. Men då kan vi ju, alltså, att nu, som du sa, Linus, att nu har ändå liksom halva säsongen gått, och då har vi en fråga här från Ronny Karlsson som frågar, nu när du har vunnit alla race hittills i år, hur går du tillväga för att kunna bibehålla fokus och momentum i fortsättning av säsongen?
Jag tror, jag vet inte riktigt, för jag tror jag fungerar på ett sånt sätt att jag blir nästan ännu mer motiverad och fokuserad när det har gått så här bra. För nu börjar man ju få vittring på ett mästerskap, och då taggar man ju till ännu lite mer att nu ska vi verkligen ta hem det här. Så, och sen som sagt, ja, man försöker ju fortfarande gå in lite med bilden att man tar det race för race. Och gör man det bra race för race, då ska man ju i slutändan liksom vinna mästerskapet. Så jag tror det är helt enkelt så att vi fortsätter ju jobba hårt, och jag tror både jag och teamet, vi inser ju fortfarande att vi är långt ifrån perfekta. Det finns fortfarande många saker efter en race som vi tittar på att förbättra, och vi brukar ju ha ganska lång mailkontakt efteråt på saker som vi tyckte att vi gjorde bra och saker som vi gjorde mindre bra och saker som vi kanske vill testa nästa gång vi kommer på banan. Så jag tror det är som sagt konstant att både jag pushar teamet och att de pushar mig på saker som jag ska förbättra. Och har man alltid någonting att jobba på, då känns det som allting bara rullar på.
Kan du ge några exempel där?
Ja, men vi tar typ en sak som jag känner mig ganska, eller min svagare sida från min del tyckte jag, från de två första helgerna i alla fall, från Mid-Ohio och Virginia, var just kvalet. Jag tyckte inte att jag själv liksom fick ihop det, och jag hade fortfarande inte riktigt listat ut däcken, för det var ju typ när vi kom till Ohio så var det typ andra gången jag körde på nya däck, och Virginia så var det väl typ tredje eller fjärde gången. Så jag hade fortfarande inte riktigt listat ut hur vi skulle liksom ta ut och maximera det. Så det var en sån grej som vi satte fokus just på Barber, och även om vi kunde göra någonting inställningsmässigt på bilen bara för att tagga till den just i kval och försöka få ut ett varv ur däcken då. För jag tror racetrimmet så var vi relativt starka. Det var bara sista racet där på Virginia som vi tog ett steg i fel riktning inställningsmässigt. Men utöver det så har vi ju sett väldigt, väldigt stabila ut, tycker jag. Det har varit under kontroll. Så det var som sagt kvalet där som jag tyckte att vi skulle jobba på. Och sen även som jag ville verkligen utforska lite mer, det är att vi jobbar proaktivt med bilen och inställningar. Att vi egentligen listar ut att men när vi kör i eftermiddag så kommer det vara så här mycket varmare, och de här bilarna kommer att ha kört före oss, vilket innebär att banan kommer gå åt det här hållet. Så då borde vi göra de här inställningarna för att kontra det, så att säga. Så att vi inte bara har nöjt oss med att men vi hade en bra bil i kvalet så vi stannar där hela racehelgen, utan man måste hela tiden jobba, för som sagt, det ändras ju både väder och vind.
Vi har varit inne lite på kulturen där, amerikansk kontra europeisk racingkultur. Så det du pratar om det här nu, att du vill driva på en mer proaktiv approach till racehelgerna och så. Hur, är det någonting där du känner att du har kunnat bidra med, och vice versa, är det någonting du har lärt dig av från teamet, hur de approachar en helg till exempel? Eller är det en väldig kontrast mellan förberedelser hur man närmar sig en helg?
Ja, men lite kontraster ser man ju såklart, och jag tror det har ju varit en blandning. Jag menar, jag har ju kunnat bidra med teamet med min erfarenhet, samtidigt som de har ju lärt mig väldigt mycket om hur det funkar här i USA och den amerikanska racing-sidan. Och det är en sån enkel grej som, jag menar, de faktiska reglerna, typ hur man får försvara, skiljer ju sig här i USA gentemot Europa till exempel. Så det har ju varit på en väldigt enkel och basic nivå, samtidigt som man försöker pusha vidare med hur vi kan utveckla bilen rent inställningsmässigt och hur vi går tillväga där. Så jag skulle säga en blandning av de bägge.
Mm. Och när du säger att det är olika regler på hur man får försvara sig, det är alltså att, är det så att spegelkörning, som man kan kalla det, inte tillåtet i USA?
Exakt, just sådana grejer. Att de är väldigt, väldigt kinkiga eller petiga om man jämför med de europeiska racingreglerna. Och även typ så här lite omstarter om vart man får gå på gas och hur den delen funkar. Så det har ju varit sådana grejer som man behöver tänka på, som annars liksom bara har liksom följt med en upp när man har varit i Europa. Men det har inte varit så svårt, utan det är bara att veta vad som gäller, så man inte gör liksom någonting fel fast man tror att det är rätt, så att säga.
Ja, okay.
Vad innebär spegelkörning? Är det när man typ byter spår snabbt eller hur?
Ja, eller du reagerar på vad den bilen bakom gör.
Ja, okej.
Så då, som sagt, så fort bilen bakom nu egentligen gör sitt försök, så att säga, om han liksom vill gå på insidan, då får inte jag gå in och försvara. och lägga mig framför, utan då har han det spåret, även om man inte ens är uppe liksom jämsides eller närheten av jämsides, så har han det spåret så att säga. Utan då, jag måste i sådana fall bestämma mig först att jag ska försvara in i den här kurvan innan han liksom försöker.
Vad tycker du om det då?
Varken bu eller bä, helt ärligt. Det är så det är. Det är ofta så här, beroende på vilken sida man är på. När man är den som försvarar så tycker man att det är bullshit. Men när man är den som försöker köra om så tycker man att det är en kanonregel. Så det är helt beroende på vilken sida av staketen man står på.
Ja, just det.
Nu kommer vi från TV4s nyhetsmorgon direkt på morgonen. Då kommer vi in på nästa lyssnarfråga från Henrik Linander som undrar om du har märkt av ökat intresse och stöd från sponsorer och folk i allmänhet. Men sedan Marcus och Felix kom till IndyCar, har du fått något tips från dem också?
Det har ju först och främst blivit jättemycket uppmärksamhet. Vi pratade om det lite tidigare och det är ju jättekul att vi har fått en sån stor plats. Och där tror jag även liksom att Marcus och Felix har hjälpt till när det ändå har gått så bra för dem borta i USA, att de är med och slåss om pallplatser och segrar. Så det har ju, tror jag, hjälpt media att få upp ögonen för motorsport i allmänhet. Och sen då har ju vi haft extremt bra resultat nu i år att kunna pusha just för att få fram det framför utan så att säga. På sponsorsidan så nej, vi säger så här, det är fortfarande inte personer som ringer upp och frågar om de har möjlighet att vara med och sponsra mig, utan det är fortfarande ett väldigt jobb att försöka få ihop det. Utan det som har hjälpt är att folk har ju fått en lite mer, eller de, rättare sagt, de vet vad IndyCar är nu för tiden oftare i och med uppmärksamheten som Felix och Marcus har hjälpt till med. Så det är väl på det sidan man får se det, att det har ju fått allmänt mer uppmärksamhet, men det har ju inte gjort situationen jättelätt, utan det är ju fortfarande ett hårt jobb.
I tanke på att du har gjort den starten i USA som du har gjort hittills här nu, så att även om det är en Indy Lights-styrning fullfinansierad till nästa säsong som står på spel, har du märkt något ökat intresse från Honda till exempel redan nu, eller några team inom IndyCar eller Indy Lights som har liksom kontaktat dig och börjat liksom, som du har börjat liksom prata med redan nu?
Nej, jag har ju en kontakt med de flesta Indy Lights teamen får jag ändå säga, så det har ju varit väldigt kul. De har ju uppmärksammat framfarten så att säga, så jag för ju en konversation där, men jag för ju annars ingen relation eller ingen konversation med IndyCar team eller Honda i sig, utan det är inte där än, men vi får väl se.
Jag kan säga att det var Matsen 2.0 på Instagram som ställde frågan där om du hade någon kontakt med något IndyCar team, men det lär ju dyka upp här inom kort skulle jag tippa. Hans Ljungfelt däremot frågar, finns det något favoritstall Indy Lights som du har som du skulle vilja komma till nästa säsong om det nu blir så väl?
De som vinner.
Fan, det är bra svar.
om vi säger så. Nej, men helt ärligt, jag har kanske inget drömteam i Indy Lights direkt, utan som sagt, jag vill vara i det team som ger mig bäst förutsättningar att kunna vara med och slåss om en mästerskap. Om det nu är Andretti, Junkos, Ballardi, det får vi se. Om man försöker ju ta reda på så mycket information som möjligt liksom med vilka förare som kommer vara där och vilka ingenjörer som är kvar i teamet och vad de har för satsningar på väg, så Vi får se lite, men som sagt, det korta svaret blir ju hos de som vinner.
Förstås. Men skulle ett IndyCar eller Indy Lights-stall redan nu kontakta dig och säga att de är intresserade för 2021? Jag tror säkert att de har koll efter framgångarna, men skulle de verkligen gå ut med det så här tidigt? Vad tror ni?
Ja, jag tror väl typ så här, de konversationerna som jag för med Indy Lights-team, det är ju verkligen inte på kontraktsnivå, utan det är ju bara att de har uttryckt liksom ett intresse. Och jag menar, det är ju verkligen ett intresse från min sida också liksom, att titta vad vi har för möjligheter nästa år och liksom börja bygga på en relation, så får vi se vad som händer. Och det är väl någonting liknande som jag också självklart skulle vilja bygga på, kanske med alltså en IndyCar-konversation också. Det är ju långt ifrån att man idag skulle skriva ett kontrakt eller göra någonting sånt, utan det skulle ju bara vara för att bygga vidare och ta en första kontakt så att säga, tror jag i alla fall.
Har stallen liksom scouter som är ute på juniortävlingarna? Det är kanske lite svårt i år, men Jag vet, Formel 1-stallen har ju det, men det är för att de har ju Formel 3 och Formel 2 bara runt hörnet i supportdepån. Men har IndyCar-stallen någon mysko-människa som går runt och kollar, eller? Jag bara tänker upp nu.
Ja, jag vet inte, jag har inte sett någon mysterisk man med hatt och radio tyvärr som har gått runt och scoutat. Men jag tror väl att de har ju sitt informationsflöde om juniorer och så vidare. Så det, jag tvivlar väl inte på att de får höra ett och annat. Men sen tror jag mycket att det ligger ju, alltså bollen ligger ju fortfarande hos mig. Jag menar, om jag vill ta kontakt med ett team så är det väldigt mycket upp till mig att ta den kontakten och försöka bygga vidare på det. Det är ju extremt sällan det kommer att landa en fin boll hos dig, utan du kommer behöva springa och jaga.
Får fila på PowerPoint-skillsen.
Ja, exakt. Får höra av mig till George Russell, se vad han gjorde.
Det är väl bara att klippa ihop ett så här showreel från alla segrar istället när den här säsongen så här långt, så kommer det nog långt. Du behöver ingen lång presentation. Du bara knäpper igång den och sen bara släpper du mikrofonen.
Så går jag därifrån.
Boom! Och så. Petrus Gustafsson, apropå detta då, frågar efter årets succé. Hur snart hoppas du köra IndyCar? Vad har du för målsättningar och någon plan framåt här för de närmsta åren?
Ja, först och främst så vill jag ju säga att vi ska köra klart år också. Vi ska försöka vinna det här mästerskapet. Det är som sagt prio ett. Men jag menar, om man tittar så här, det är ju ganska enkel matte tänkte jag säga. Utan vinner vi mästerskapet i år så blir det ju förhoppningsvis en Indy Lights-styrning nästa år då. Och vinner du Indy Lights, eller kan du vara med oss? Jag menar, det skulle ju vara såklart mästerskapet att vinna Indy Lights. Ja, då blir ju målet efter det att hitta en IndyCar-styrning. Så om man tittar på så sätt så blir ju målet IndyCar 2022. Men det kan ju hända mycket fram tills dess. Och det är väldigt mycket beroende på hur, först och främst hur det i år går och sen även 2021 och så vidare. Så, men det är väl den korta och enkla liksom tidsplanen.
Ja, för jag har ju Nomus _ på Instagram som frågar, kommer du att fortsätta köra i USA de kommande åren eller kommer du att flytta tillbaka till Europa igen? Vad är ditt mål? Men om man säger Europa här nu, har du släppt den tanken helt och hållet?
Nej, det skulle jag väl inte säga. Det, som sagt, vi valde ju den här vägen mycket med just scholarshipet i slutändan och som sagt med budget och ekonomi i åtanke. Och då var det här det bästa alternativet för oss. Men öppnade sig dörrar tillbaka till Europa och den vägen, så skulle jag ju inte vara ointresserad av det. Jag menar, jag är inte i en position där jag kommer stänga några dörrar om det är i Europa eller USA. Men aktivt nu så kämpar vi ju mot IndyCar och vägen dit. Men sen får man ju se vad som händer. Man vet ju aldrig i racing idag. Det kan ju ändras från dag till dag.
Vi börjar närma oss slutet på frågorna, Jakob.
Får väl lov att tacka Linus Lundqvist. Du verkar vara rätt upptagen de här dagarna, vilket är ju bara kul i och med att du tar break från annat för att vara med i Indiepodden istället för kanske SVT-nyheter. Eller ja. Du hade lite bråttom från TV4 och så vidare. Då kan vi fråga dig, eller Anders Alriksson undrar ju därmed, vilken hyrbil anser du är bäst?
Då måste jag säga det måste vara en Fiat Panda. Ja, jag har en liten story med den här. Det är nämligen att det här var alltså 2014 när jag fortfarande körde go-kart. Så skulle jag och min bonuspappa då, som var min mekaniker, så vi skulle köra en EM-deltävling i södra Italien, i La Conca. Och då var den närmsta flygplatsen av någon anledning som vi kunde flyga in till, tror jag, var Rom. Och det var typ 4-4,5 timme bort. Och så hade vi då lyckats boka, eller vi tog då liksom den minsta bilen, billigaste bilen som de hade. Och det visade sig vara då en blå Fiat Panda som vi satt och körde då 4,5 timme. Och jag lovar att den gick inte snabbare än 90 km i timmen. Det var så tradigt. Och så körde vi då på de här italienska autostradavägarna där de låg liksom 160-170. Så fick vi ligga där i innerfilen och puttra ner till La Conca. Oj. Så ja, det är nog den absolut favoritbilen som man kan ta med hyrbil.
Så Anders Alexson, Fiat Panda blå, ja. Av nostalgiska skäl.
Oj.
Ja, exakt.
Ja, men det är faktiskt på mig. Jag läste faktiskt Joakim Bonniers biografi. Han gjorde ju så när han skulle träna inför Targa Florio, så körde han den bansträckningen typ under en hel månads tid i en, det var en Fiat 500 tror jag, som han bara nötte den bansträckningen hela tiden. Så att man ska inte underskatta de små charmiga bilarna.
Nej, det ska man inte göra.
Ja, nu det var alla frågor faktiskt. Tack så jättemycket alla som har skickat in och intresserat sig. Du märker att det är otroligt, det märker vi i våra flöden också, att det är otroligt stort intresse och uppskattning inför dina bedrifter så här långt, Linus. Så det är väldigt kul att se.
Ja, men det är jättekul att se liksom att folk följer den och även uppmärksammar när det går bra. Det gör ju en lite extra glad och extra motiverad att försöka göra det igen. Så vi ska försöka hålla det här hela säsongen ut, så kanske vi får ytterligare en svensk Indy Lights nästa år.
Ja, det hade varit mumma faktiskt. Nu är du hemma för att förnya ditt visum och så. Hur ser planerna ut här nu fram till september när de plockar upp racen igen?
Precis. Jag ska inte ljuga. Jag menar, en del av att komma hem kommer ju vara att slappna av och ja, du vet, träffa vänner och familj igen som man inte har träffat på nästan 3 månader. Så det har varit kul. Men sen kommer det vara rätt fullt upp med... Jag menar, vi jobbar ju fortfarande aktivt liksom med budgeten och försöka se vad vi kan få till där. Och sen så har vi ju, alltså vi har ju en otroligt stor och härlig grupp bakom mig som har hjälpt och stöttat mig till där jag är idag. Och jag menar, utan dem så skulle jag ju aldrig kunna sitta här och liksom ha vunnit de här racen. Så vi kommer försöka dra ihop lite roligheter kring i vår grupp också med lite event här och var, och dra ihop någon liten halvmiddagfest kanske och fira den halva säsongen som har varit, så laddar vi om inför nästa halva.
Okej, Linus, stort tack så jättemycket och lycka till framöver här nu, så hörs vi.
Yes, det gör vi. Tack så jättemycket, hörni.
Hej, hej.
Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.